Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Ja, nu kommer vi in på ett sjukt spännande avsnitt verkligen med Liam Norberg. Han är uppväxt i Stockholm. Han startade sin karriär kan man säga med kultfilmen Stockholmsnatt. Och han har också varit med i flera andra filmer såsom Sökarna. Men någonstans här gick det lite fel. Han kom in i det här ökända Örneligan. Ett så här gangstergäng där bland annat Paolo Roberto var med i. Det här var runt 80-90-talet. Det här var en av de absolut värsta gängen i Sverige. Man kunde känna för att de hade en örn tatuerad. Och han var med och gjorde Sveriges största värdetransportrån genom tiderna, alltså på 930 miljoner. Sen gjorde han en del andra rån också. Han fick 10 års fängelse. Men i fängelset, där hittade han sig själv. Han blev religiös, han hittade Gud, fick en annan mening på livet. Han ändrade sig helt totalt. Och där går vi igenom alla hans lärdomar, hela vägen tillbaka från det kriminella livet till det religiösa och all den här tacksamheten och nu att han verkligen vill hjälpa andra. Det här är en väldigt inspirerande historia som jag ska säga är helt, helt unik. Så att nu kör vi igång avsnittet med Liam Norberg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Liam Norberg.
Tack så hjärtligt, tack.
En stor ära att ha dig med.
Tack.
Man kan säga lite grann som jag sa till dig precis innan, att det känns som att du är en katt med 9 liv. Har du känt dig ibland som en katt? En räv kanske?
Ja, en räv, exakt.
Men den har inte så många liv, va?
Nej, precis. Jag har fått börja om. Jag är inne på Liam 3.0 nu, skulle man kunna säga.
Undrar om det är många människor än som kommer till 2.0?
Nej, de flesta vågar nog inte ta steget kanske fullt ut och våga vara med och skapa en förändring i sitt eget liv. Och det ibland kan det ju komma genom att man går igenom smärta, sorg eller att det händer någonting i ens liv som gör att du behöver möta den du verkligen är, djupa sett. Och jag tror att det är svårare för människan att söka sig fram till det svaret än att när man möts av den här väggen som man springer rakt in i. Så ibland kan ju det faktiskt, det som är en största sorg och misslyckande kan också vara en stora lycka i långsiktigt i det långa loppet. Det tror jag att det kan vara faktiskt.
Kan inte det vara ganska svårt att känna det i situationen just då, att det här är den erfarenheten som kommer göra sig själv växa mest?
totalt omöjligt. Och speciellt om man är ung så går det inte att förstå att det skulle kunna ha en mening. Eller att...
Det är nästan som att det känns lite nonchalant om någon kommer och önskar berätta det för. Ja, det här, var... genom att det här har hänt, kommer du lära dig mycket av.
Ja, nej, det går inte.
Om du skulle se tillbaka på ditt liv du har hittills, hur gammal är du nu?
47.
47, ja.
Nej, vänta, 48 är jag.
48, ja. Hur skulle du sammanfatta hela ditt liv?
Jag skulle sammanfatta det, det beror på hur många meningar jag får. Jag har skrivit 3 självbiografier. Och det skulle kunna bli faktiskt om 10 år kanske en fjärde. Så det finns lite dramaturgi att ta av, om man säger så. Men en kort sammanfattning är en... Jag har alltid varit en sökare. Och någonstans inom mig så har jag sökt efter svar på livsfrågor. Även om det har blivit misslyckanden längs vägen. Och så då skulle jag nog beskriva mig som en sökare. En sökande människa som också har hittat svar på ganska betydande och stora frågor, livsfrågor. Så det ser jag mig som först och främst. Och där är allt annat trivialt. Skådespeleri, författarskapet, det kreativa arbetet. Utan där, det här är en djupare nivå som räcker hela livet. Liksom. Och varför jag kan säga det idag är för att det har ju fungerat i 25 år. Så att jag har bevisats åter och åter igen att det fungerar. Alltså det som har med troslivet att göra exempelvis då, så har det har varit en klippa att stå på, alltså, verkligen.
Om man skulle spola tillbaka lite, du uppväxt i Hagsätra.
Ja.
Ganska nära mig. Jag kommer från Svedmyra.
Ja, Svedmyra.
Hagsätra, det är nära. Det är jättenära.
Ja, det är en moster som bodde där.
Har du handlat på BEA någonting där?
Ja, absolut. Ja.
Det finns ju kvar.
Det gör det. Ja, ja, okej. Okay.
Det ska vara bra där. Jag har inte varit där på ett tag, men du uppväxt där. Hur var det som liten?
Så när jag tänker tillbaka så tror jag att jag var ganska känslomässig egentligen. Alltså ganska emotionellt lagd. Jag var inte bäst i skolan. Jag hade lite svårt för skolan överlag. Liksom. Jag hade svårt när jag inte kände att jag blev inspirerad. Men sen fick jag en mellanstadielärare som jag jämfört med... Alltså, typ Robin Williams karaktär i Dead Poets Society. Och den jämförelsen är, tror jag, korrekt. I alla fall i min känslovärld så var den det. För att han öppnade en dörr. Han ingöt en slags självkänsla som gjorde att jag många, många år senare liksom på något sätt vågade ta steget in i det kreativa. Trots att jag inte hade en familj som där det gick arv och jag fick stödpengar på Filminstitutet för att jag hade föräldrar som hade kompisar där eller hade egen släkt där. Så, så att han visade svartvit film och pratade om konst och pratade om kultur och pratade om... Han öppnade sitt hem för eleverna i klassen. Han bodde i Alvik, så det var den här långa tunnelbaneresan. Och där spelade han liksom Pink Floyd-plattor och vi pratade politik och det var Frank Zappa och så vidare. Och det var ju en person som betydde väldigt mycket faktiskt när det kommer till... Trots att han var vikarierande så betydde han väldigt mycket. Så det är ju bra att veta för lärarna att de har en otrolig impact alltså. När de är helhjärtade och engagerade som han var.
Jag hörde någonting om att 20% är hur föräldrarna uppfostrar en. Att det har så här påverkan av 80% i omgivningen.
Mm.
Att även hur en föräldrarna är och gör så är det fortfarande övergripande delar av omgivningen. Ja, men typ lärare, vänner, var man är någonstans, vad som händer och sånt. Att det påverkar en mer.
Mm. Ja, men det där är ju en del av frigörelsen för oss som barn och unga att ta steget bort ifrån föräldrarna. Liksom. Och ju äldre man blir så inser man att de har ju verkligen gjort det bästa de har kunnat. Och vi gör det bästa vi kan och vi kommer göra många fel längs vägen. Men jag tror att det är viktigt att liksom bibehålla en relation med sina föräldrar, för jag tror att många människor, de går in i ett skuldbeläggande.
Så ja, att, otroligt många.
Ja, men det är det. Och det
man kanske gör det automatiskt. Man vill typ skylla på någon.
Exakt.
Kanske.
Och då är det fint att tänka på att med det sättet vi dömer andra blir vi själva dömda, så att det blir en negativ spiral. Så att för att bli fri från det där dömandet så ska man sluta döma och istället uppmuntra och försöka göra det man kan för att praktiskt sett visa kärlek.
Men hur var relationen till din pappa då?
Min biologiska pappa hann jag inte träffa i livet. Men
han dog eller?
Ja, precis. Han dog när jag var i 25-årsåldern. Eller 30-årsåldern någonstans där. Jag minns på att jag såg ett myndighetspapper med så här svart kors och så vidare. Så stod hans namn.
Då borde du haft tid att träffa.
Exakt, men det blev liksom inte så. Och jag kände också en lojalitet till den pappa jag växte upp med. Och att, liksom, att det skulle kännas fel att börja kontakta min biologiska pappa. För jag har ju haft en pappa. Och jag har haft en mamma, så att min lojalitet har legat hos dem. Och inte att jag ska som på något sätt ge mig ut och söka mina rötter. Jag har inte känt att det känns jätteviktigt heller att göra det. Men jag minns under så här kanske tonåren så hade jag sådana tankar att men det skulle vara spännande och så vidare. Då.
Men visste du i tonåren att din riktiga pappa var död?
Ja, precis. Det blev faktiskt en liten kontrovers i släkten. För att vissa i släkten tyckte att det skulle ha berättats lite tidigare. Och jag tror att det berättades när jag var 12 eller 13. Och det blev jag lite påverkad av när jag fick höra det.
Minns du hur situationen
var? Ja, absolut. Jag minns det. Vi var i Grebbestad och genom pappas jobb så hade vi ett hus där på sommaren. Och då fick jag komma in lite tidigare på kvällen och så berättade de det här. Och jag minns hur hela rummet svajade och jag förstod inte allt som var på något sätt. Jag upplevde verkligt, kändes overkligt under ett moment. Så svajade allt liksom på något sätt. Och sen så pratade vi om det så.
Och sa de bara att din pappa är inte den riktiga pappan?
Ja,
eller?
Precis. Och självklart fick jag ju ställa frågor och så vidare. Och hade vissa frågor och så vidare. Men
vad tänkte du då?
Nej, jag förstod inte riktigt liksom. Alltså jag tyckte att det var så konstigt. Jag tyckte att det var verklighetsfrämmande.
Kände du att han hade svikit dig då?
Nej, det kände jag inte riktigt. Jag menar, den här första barnsliga, naiva känslan kanske var så här, varför har ni inte berättat något tidigare?
Precis,
men alla människor har sina skäl varför vissa människor gör vissa saker i en viss tidpunkt. Och där är det också viktigare att tänka på att jag gör också misstag. Vi gör misstag. Och våra föräldrar gör misstag. Och ska vi inte bli dömda av våra egna barn och de ska kritisera oss på ett sådär där djupgående sätt som gör att det blir splittringar, då måste man försöka tänka på hur man själv behandlar andra.
Men en sak är ju där att du inte såg sen att du ville ha kontakt med honom. Men ville din pappa inte ha kontakt med dig, din biologiska?
Det har jag ingen aning om, för att han var ju typ 20 när han träffade min mamma som var 19 då. Och så jag vet inte hur det där förfarandet var riktigt. Jag vet inte vad han ville och inte ville. Och det var inte så här jätteviktigt för mig egentligen. Alltså jag började träna kampsport när jag var 12. Judo i Högdalen. Sporthall. 13. Wushu-akademin i Rådmansgatan. Och sen till min spanska tränare Chago. Taekwondo. Och hela mitt fokus låg på det. Och sen så hade jag också ett intresse av konsten. Liksom, alltså typ graffitin och den grejen då.
Du var ute och klottra mycket?
Ja, alltså klottra. Jag gjorde mer målningar.
Hade du för... jag gjorde lite så när jag var yngre. Och jag gick faktiskt också på taekwondo. Jag fick blått bälte taekwondo.
Okay.
Så att, men vad hade du för tag då?
Jag hade taggen Merly.
Merly, hur står man det då?
M-E-R-L-Y.
Merly.
Ja. Och så vi var en grupp unga, frihetssökande personer, så vi spelade in Stockholmsnatt och graffitin fanns där också. Vi hade så här, vi tyckte att det där livet var helt fantastiskt. Vi var som hippies, vi levde som hippies mer eller mindre. Vi tog en dag i taget och bara försökte att utveckla oss så mycket som möjligt i den här, vad ska vi säga, det är ju en konstart alltså, om man tittar på det idag, helt klart.
Men i Stockholmsnatt i alla fall, där också Paolo Roberto blev... Man kan väl säga att han slog igenom där ordentligt med den. Då hängde ni i Kungsträdgården. Hur kom den här gruppen till?
Nej, det var ju att jag hade blivit svensk juniormästare i taekwondo. Och Staffan Hildebrandt, regissören, han letade efter en antagonist. och fick höra om mig. Och jag träffade honom, var på en provfilmning på Fryshuset och fick rollen. Och det var stort i den åldern, när man är 15-16. Dels så spelade jag in filmen, men sen turnerade vi runt Sverige också. Och hade dels taekwondo-uppvisning på scenen, och sen visades filmen, och sen så kunde publiken ställa frågor.
Bra.
Men det var på vissa platser var det ju, fick ju brandbilen komma alltså, för att tömma ut människor. Så människor tog sig in när det blev så här övertalet vad biografen tog emot. Staffan Hildebrandt hade en strategi, och det var att vi skulle åka ut till skolorna på dagarna och säga att kom till filmen en kväll på den och den biografen. Och då kom det hundratals. Så att det blev nästan lite riots ibland.
Sen nutid, eller dåtidens rockstars lite grann.
Ja, det var första generationens breakdance och hiphop och kampsport på film kan man säga i Sverige.
Och ni var ändå också rätt tuffa lirare. Ni var ju inte så här... Ja, det var lite galningar som var med där.
Så jag tycker det där är lite så här sanning med modifikation, bara för att jag till exempel aldrig sett... Jo, ett bråk var jag och Pablo inblandade i under våra ungdomsår som var riktigt stort i och för sig alltså. Men att det här att vi sprang runt och slogs hela tiden, så det var inte på det sättet. Alltså, gemenskapen låg mycket i Kungsan och de som fanns där. De som målade, de som dansade, musiken, rapparna. Alltså, det var ju en hel subkultur som föddes där. Det var ju revolutionerande liksom. Det här som hände och känslan. Alltså atmosfären. Jag minns att jag åkte från Hagsätra ensam på tunnelbanan in i höga så här, indianmokasiner som gick upp till knäna. New York, så här, Adidas New York overallsjacka och slitna jeans. Och kom in och ser den här smoggen, liksom dimman över hela Kungsan. Och det är bara tusentals ungdomar som en astronomisk ungdomsgård. Och en väldigt bra stämning. Så att det var mycket mer av det än av det andra. Som, alltså riots var ju liksom 86-87. Men det var ju under väldigt begränsade tidpunkter som sånt hände. Det andra var något helt annat som var en gemenskap. Liksom.
Och Quincy Jones också.
Mm, han figurerade där. Och var
han, ju, han gjorde ju musiken
ja,
till...
Han var ju lite rockstar. Alltså,
för han är också hade, med i Framgångspodden.
Ja, och han var omtyckt och respekterad för musiken. Inte för att han var någon slags kämpe liksom. Då när jag träffade Quincy så pratade vi aldrig om sådana saker, om bråk och sånt. Utan det var mer, då var det ju Stockholmsnattfilmen och så vidare. Och sen pratade han om musiken. Och jag kanske pratade lite om kampsporten, om taekwondo och så liksom. Mm. Så att det kretsade inte kring att det skulle slåss och att det var bråk och så vidare. Och den här laglösa natten som var när ungdomarna gick och slog sönder fönsterrutorna längs Folkungagatan. Då var jag den som sa att det här är inte det är rätt. Liksom. Vi ska inte hålla på att slå sönder. Så här. Vi ska ju marschera här för att säga vår sak. Att, polisbrutaliteten, det blev för mycket. Liksom. Så att jag upplever inte att jag har varit en så här... stökig slagskämpe som har tvärtom. Jag var fokuserad så redan som barn på kampsporten. Annars hade jag aldrig blivit svensk flerfaldig nordisk svensk mästare med landslaget. Mm. Och hade det inte varit för mitt backslash vad gällde kriminaliteten, då vet jag att jag hade fått guldmedaljen i VM. Det var mitt mål.
Men nu har man ändå liksom så här, du slog igenom här med filmen som blev, det är ju verkligen en riktig kultfilm, Stockholmsnatt. Det gick bra. Det gick väldigt bra på träningarna. What the fuck went wrong? Vad var det? Minns det något läge där det var så här att här började det tippa över till en annan sida?
Liksom. Ja, faktiskt. Det var faktiskt. Och det här låter ju trivialt. Det låter så här ytligt. Men jag måste säga att det hade lite... Alltså jag hade en väldigt nära relation egentligen både med min farmor och med min mormor. Min morfar kom från Gotland. Han var boxare. Han var svensk mästare 1939 tror jag med Landskrona BK, svensk juniormästare. Så att kampsporten på något sätt fanns där hemma. Men också min mormor som var förbedjare i Frälsningsarmén. Och vad var frågan att...
What the fuck went wrong?
Det var det. Jo, men så att jag hade de här två dimensionerna på något sätt. Och jag vet inte, alltså det var att... Jag skulle inte säga att den där övergången skedde under kungshandtiden, utan det var senare och det var ett medvetet beslut. Jag har inte upplevt att jag är ett offer och att så här, jag hade ett så dåligt liv så jag måste välja den här vägen, jag måste överleva. Nej, det är inte så, utan jag frestades väldigt mycket av den här tanken att hitta ett sätt att navigera på ett intelligent sätt för att göra egentligen omöjliga saker. Att fixa en värdetransport på 930 miljoner är någonting som anses omöjligt att göra. Nu var det förvisso värdepapper som spärrades, men bara den här idén om jakt, alltså den här grejen att så här, är det möjligt överhuvudtaget? Och då mitt i det här så att säga sökandet så såg jag några äldre kompisar som lyckades med det här. Och när jag såg det så då öppnades den här dörren för mig själv att jag tänkte att jag skulle vilja pröva om det här är möjligt liksom. Så för mig var det ett medvetet val. Ja, jag har ingenting att skylla på att jag blev behandlad på ett visst sätt och på grund av det gjorde att jag var tvungen att gå den här vägen, utan det var ett medvetet val som jag tog. Jag misslyckades långsiktigt i det långa loppet, även om jag lyckades kortsiktigt, och jag fick min århundradets örfil. Liksom.
Fin jävla smäll. Men jag tänker så här att när jag var liten så började jag också så här, snatta en del. Det ledde till att man början gick på till gottan och snodde någonting för så här, 20 kronor typ. Men sen ledde det där lite längre. Började det för dig på snatteriet?
Jag var väl liksom kanske inte den här som sprang in och snattade i butiken, men jag var inte så här, jag var inte den som heller berättade om någon gjorde det. Och sen så absolut inbrottsfronten. Jo, det var ett gäng i Fagersjö som vi började hänga med lite och så vidare, och jag var med på någonting, men det var inte så här seriegrejer att det bara skedde hela tiden varje vecka och så vidare, men jag har gjort de där grejerna, det har jag gjort. Men det blev inte så här, jag fick aldrig en identifikation så här att nu är jag kriminell eller på det sättet liksom. Men min bakgrund, jag vill säga att så fanns det containers i Årsta partihallar. Jag berättade det här för min fru här för ett tag sedan och hon skrattade. Nej, men då brukade vi så här, kolla i de här containern om det fanns så här partier med skadat godis eller något sånt där som de kastade.
Ja.
För man kunde hitta. Och sen då vid ett tillfälle, jag skrev om det här i min första bok, så hittade vi ett parti fisk.
Okej.
Okay. Och vi bara, wow, liksom. Och med den här unga uppfinningsrikedomen så liksom hämtade vi Ica-kassar och fyllde den här fisken från containerna med Ica-kassar. Och sen gick vi till området i Årsta, området där till de här höghusen, och sålde. Så att vi var från fina fisken i Odenplan.
Jaha.
Och sålde den här fisken.
Kreativt.
Ja. Så att, nej, men det är inte bra. Men
vad är det för fisk då? Lax eller sill eller?
Nej, det var inga...
Surströmming.
Det var nog inga fina fiskar i alla fall.
Nej. Men sen när du började träna taekwondo så var du ju en av dem som var med i Örnligan.
Alltså nu måste vi stanna där. Alltså Örnligan är ju ett myntat begrepp. Typ så här polismassmedia. Våran grupp som tränade och tävlade hos Thiago, vi var elitidrottare. Först och främst. Annars går det inte att tävla på den nivån ute i världen om man inte är det.
Nej, nu är ju bäst.
Ja, Thiago vann mest priser under den här tiden. Och jag tror han är den tränare i Sverige som har vunnit mest tävlingar och priser. Och sen så, självklart så fanns det en i och för sig då en generation innan oss som vi visste hade liksom slirat in i andra grejer än träningen. De gjorde också det här, att de tog liksom ett avbrott från det, tävlade på hög nivå också, men så gick de in i det kriminella livet.
Klubbkungen.
Exakt, precis. Och han var ju karismatisk. Det var en kille folk hade respekt för, och han var inte så här orättvis och dum mot människor, utan han var schysst. Och jag minns att han var schysst mot mig också, han hette Tahir. Och jag gillade honom. Han var min förebild. Och jag tyckte han var tuff liksom. Men det var också, det var ju inte bara för att han var tuff, utan det var för att han var duktig idrottsman. Kanske först och främst liksom. Men sen så var de en generation som tog steget in. Men det var inte genom dem ändå som, utan det var en generation som kom efter som gjorde att jag själv inspirerades till att ta steget.
Men var det inte någon av dina förebilder som dog?
Jo, det var han.
Hur dog han?
Det var ju ett brott, det var, jag vet inte exakt detaljer, men han blev mördad på Regeringsgatan. Och det var ju en
chock. Med pistol eller kniv eller?
Ja, med kniv. Och det var ju en chock för oss på klubben, såklart liksom. Och den största chocken var kanske att de här personerna kände varandra. När det kom fram sen så var chocken än större.
Ja, han som dödade honom kände honom.
Exakt, han blev ju själv mördad sen. Men det var väl det som där var väl den stora, vad ska man säga, att människor började reflektera över vad i hela världen är det som händer. Och då hade det ju gått långt, men vid den tidpunkt så hade ju de tagit steget ifrån idrotten och träningen och så vidare och valt ett annat liv.
Och när var du började tjäna de första stora pengarna?
Det var ju de stora, det var ju då när jag tog steget in, när jag ville göra, pröva, funkar det överhuvudtaget, och då tog jag ju steget in, och då, alltså den här 930 miljoners kuppen, alltså det var ju som att nu har vi lyckats, för inte bara för vår tid och framtid, utan våra föräldrar och eller rättare sagt våra barn, och nu är vi set for life, nu är det här klart. Och då var jag 22, tror jag.
Men det var väl inte ett av de första ni gjorde?
Nej, men det var ju då just det här 930, att det var en miljard nästan. Det var ju,
ja, det är helt sjukt.
Det var hisknande, för det var så här, även om det var värdepapper, så var det ju riktiga värdepapper från Riksbanken med liksom, ja, serienummer på. Det såg ut som stora sedlar.
Det är sjukt. Kan du inte berätta om vad den här, det är ju alltså det största värdetransportrånet genom tiderna.
Ja.
Nästan 1 miljard kronor.
Ja.
Om man går bara på de här värdetransporterna på den tiden, hur funkade det?
Nej, men det funkar ju så att det var ju några unga killar som tog det här då i den världen banbrytade steget, att de iscensatte och lyckades med en kupp som gav 3 miljoner. Och det var ju mycket på den tiden, och det var löpsedlar och så vidare. Och det blev ju i sin tur ett uppvaknande för andra som var lite yngre, och jag var en av dem. Och då hade vi ju den här strävan. Vi ville bli oberoende, bli fria.
Ekonomiskt oberoende.
Exakt, det var ju målsättningen med det hela. Absolut. Och det var egentligen inte att så här, nu ska jag, även om det är supernaivt och det är så här fiaskoartat och det är så här inte klokt och det går inte att förstå det nu och allt det där. Men med den här unga människans mindset så var den här influensen liksom på 80-talet och så vidare. Det var mycket så här, du ska skapa ditt eget liv, du ska lyckas, det är aktier, det är liksom, du ska skina med kapital, du ska kunna liksom på något sätt styra ditt eget liv. Du ska kunna ha friheten att bestämma. Och sen är det så paradoxalt i mitt liv, för att det här så som jag tjänade på det gick ju så småningom till liksom filmskola och egentligen det jag ville göra. Så hade jag tagit skolvägen så hade ju den gått betydligt snabbare än att gå den här kriminella vägen. Så att nej, men det var ju den händelsen, och sen så var det en händelse i Göteborg som var, alltså det blev ju min absoluta botten. Det blev ett sånt fruktansvärt liksom misslyckande och ras och bara som en skräckfilm nästan. Alltså det var ju så overkligt det här. Liksom. För att i sinnet så hade det ju varit liksom det här med målbilden, att det här ska gå bra, människor ska inte komma till skada, vi ska bara liksom typ lite Robin Hood-likt in och hämta och sen iväg, och ingen kommer att spåra oss.
Men skulle du kunna berätta vad det var, alltså från början, liksom till slutet vad det var, hur det går till? Ni sitter 10 pers, 5 pers och planerar?
Nej, utan som jag berättade i media angående exempelvis helikopterrånet, när det är så många inblandade, så sa jag ett år innan det hände att det här kommer aldrig gå. Är man så många så kommer det falla. Någon kommer prata på en telefon eller prata med någon, så det kommer inte hålla liksom. Så få människor som möjligt var vi. För att vi visste det, att varje extra människa är en superrisk.
Risk.
Ja, visst. Så att nej, men då var det då att det var ganska så här, vi såg såna här filmer liksom, typ så här James Caan, Gatans lag och andra såna här filmer där det här liksom porträtteras ganska romantiskt egentligen alltså. Och försökt bygga någon slags strategi att så här överlista systemet och hitta en väg, och det gjorde vi ju faktiskt också. Och sen så kom det här fundamentala kraschlandningen då. Men planeringen, det var att vi rekonstruerade och kollade om det fanns insidertips.
Just det, insider är extremt viktigt.
Ja, det kan det vara. I fallet i Göteborg så var det ju inte det. Och det blev ju då mitt fall då. Men det var ju en jättetidig morgon i Göteborg, på Backaplan i Göteborg. Och det var kallt den 16 december. Och det var så kallt så att när man stängde av bilen så immades rutorna igen. Och vi hade åkt med en bil från Stockholm till Göteborg och kommit fram. Och jag minns den här killen då, han lever tyvärr inte längre, men han var ganska provokativ mot mig så här. Och i den här världen så är det väldigt så att man ska stå upp, man ska vara tuff, man ska inte backa. Så att han provocerade faktiskt fram en del sidor i mig och så här, bara så här, vågar du inte längre? Han var lite provokativ liksom. Så det blev lite en sån här hedersgrej för min egen del. Att så här, jag kände i mitt inre att det här inte var rätt tidpunkt. Men ändå så gick jag emot den känslan. Och vi satt i bilen och jag minns att jag skrapade så här imman för att titta ut mot den här bakgården. Det var en B&V stormarknad. Och där så skulle det komma en värdetransport. Och vi hade rekonstruerat och sett att den kom en viss tidpunkt på morgonen. Så vi hade hoppades då den här måndagen, att jag tror att det var måndag, att den skulle komma tidigt. Och den kom och den åkte in på bakgården. Och vi förstod att det handlade om x antal miljoner. För det var ju bankningen från 16 december, julruschen.
Extra mycket pengar då.
Ja, och då så gick jag av själv och så såg jag att de hade inte låst grinden heller, så jag bara kikade in, gick tillbaka till bilen och sa till han som var med då att grinden inte låst.
Vad är för grind?
Det är bara en trägrind så här för det här området. Det var julgransförsäljning där, och så hade den här värdtransportbilen åkt in där. Och då gick jag tillbaka till bilen och sa att kom igen nu är tiden inne liksom. Och då svarade inte han. Han svarade ingenting, och då gick jag tillbaka. Jag förstod inte varför han inte kom, men då gick jag ju tillbaka till grinden och han väntade bilen utanför. Och då, så efter några sekunder, så kom de här värdetransportörerna då med en väska, och jag visste ju att den väskan var en så kallad bombväska, att den var larmad. Så att direkt när de kom så sa jag till dem att öppna den här värdetransporten. Och när de öppnade på den här tiden då, så de öppnade den här värdetransporten och jag tittade in, då såg jag att...
Då gjorde du det själv, då struntade du i honom.
Exakt.
Och det var inte enligt plan?
Nej, det var inte enligt plan. Och jag hade nått någon slags, vad ska jag säga, fått något slags narcissistiskt storhetsvansinne. Alltså det hade gått
väldigt...
Du gick
på ensam två stycken då?
Ja, exakt. Att jag trodde att jag var osårbar liksom, att jag klarade, jag kunde göra det själv.
Och då hade du något vapen med dig eller något sånt?
Ja, precis. Och då så öppnade jag, och då såg jag den här skattkistan, alla de här säckarna med alla de här miljonerna, och bara tänkte yes, nu händer den här switchen liksom, den här övergången. Och precis i det här läget, när jag står där och tittar, och det handlade bara om någon sekund, så vände jag mig om lite så här, och jag ser en rörelse bakom ena axeln och hinner bara tänka nej. För när jag vrider upp huvudet så ser jag att det står en väktare typ med en yxa i handen och bara drämmer den rakt i mitt huvud.
Oh.
Och det bara säger pang, och ett skott går av den här finkalibriga pistolen, och Han slänger ner yxan i marken och kastas över mig, och den här tumultsituationen som uppstår, så säger det pang en gång till. Jag är helt groggig av den här smällen och håller på att svimma. Hade det inte varit för att jag har varit i landslaget och var så vältränad, så hade jag svimmat. Och jag visste ju också att svimmar jag så hela livet förstört. Och jag ser bara det här krudmålet framför mig och hur den här personen ramlar baklänges, och jag håller på att svimma. Jag tänker att svimmar jag nu, då är hela livet förstört. Jag måste hålla mig vaken. Och jag bara tittar mot den öppna dörren och tänker att jag kan inte välja pengarna. Jag måste ut härifrån. Livet måste gå före liksom. Så jag kommer ut och jag kommer ut i bilen och jag hoppar in i bilen och jag känner bara hur det blöder i huvudet. Jag håller på att svimma. Jag fattar inte hur stort hålet är liksom, det här jacket i huvudet. Och då säger jag till min kompanjon där inne liksom, kan du köra bilen, för att jag håller på att svimma. Han hörde ju skottet också. Och han tittar inte ens mot mig, han tittar bara rakt fram med en helt tom blick. Så han svarar inte ens. Och jag försöker förklara, fan, kan du köra bilen, för att vi kommer krocka. Jag kan ju knappt se, jag håller på att svimma, säger jag liksom. Och han svarar inte. Och jag tänkte, vi måste härifrån, snart är helikoptern i luften och det kommer krylla av poliser.
Oh, Jesus.
Så jag hoppar in i bilen och kör därifrån. Och tar av mig den här mössan och det skvätter blod på instrumentpanelen och på sidfönstret. Jag försöker torka bort det och bara tänker, nej, mitt DNA i bilen. Vad gör vi nu? Och precis då går bommarna ner. Så vi blir stående i en bilkö kort. Inte länge, men kort. Alltså de sekunderna. Och bommarna gick ner, tåget åker förbi, vi kommer igenom, vi byter vid en bakgård, byter bil. Och jag visste när jag lämnar de här blodstänken, nu är det kört alltså. För jag visste att det här med DNA-tekniken, det var på frammarsch. De hade skrivit om det i tidningarna. Och vi hoppar in i den andra bilen som är en annan färg. Kommer ut och åker mot Göteborg. Och passerar liksom alla polisspärrarna. Vi hinner precis åka igenom. Och jag bara tänkte, oj, 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 vad nära det här är. Vi kommer upp till lägenheten då där en kompis från Göteborg, en göteborgare är. Och han bara, vad är det som har hänt? Jag bara, det värsta har hänt liksom. Kan du liksom kolla på mitt huvud? Och han bara, ser, men du har ju ett jack i huvudet. Jag springer och köper jodlösning liksom. Jag bara, okej. Okay. Så han sprang och köpte jodlösning för att tvätta jacket. Och jag minns att jag bad till Gud, gode Gud, bara inte värsta har hänt liksom, med den här väktaren. Och vi slog på nyheterna, första nyheten, extrainsatt, har jag för mig att det var. Man ser ambulansen på plats och de säger att den här väktaren har överlevt. Och jag bara, åh. Sen så åker min kompanjon, han åker en väg till Stockholm. Jag sätter på mig en keps och åker till Stockholm med tåget, kommer hem. Min dåvarande flickvän Erika öppnar dörren när jag kommer hem och säger, vad är det liksom? Jag hamnade ett slagsmål i Göteborg, så jag fick en bildörr i huvudet. Har du fått en bildörr i huvudet? För kolla. Ja, oj, det är ett stort jack. Du måste uppsöka ett sjukhus och sy det här. Ja, jag självklart säger jag. Så jag går upp till sjukhuset och får lämna personnummer. Tänkte, det här är inte heller bra. Och de syr i huvudet och så vidare då. Och sen går det nästan 2 år. Och de här vapnen då som lämnades, som jag bad göteborgaren lägga undan, gömma. Han använder dem själv. Och polisen hittar dem. Och han säger att de kommer från en person som han inte vill delge med namn, men han har hållit på med film och har varit med i landslaget taekwondo.
Och han ser ut så här, men jag kan inte säga vad han heter.
Typ. Så han sa så mycket, och då la de 1+1, och sen så tog de in mig på förhör. Jag visste ju någonstans redan att nu blir det en chock liksom. Och jag hade precis spelat in sökarna.
Det här var ju... och sen var du på väg till Arlanda.
Exakt, jag hade spelat in sökarna, jag var på väg till Arlanda.
Du skulle åka till Rio de Janeiro.
Jag skulle åka till Rio de Janeiro och vara borta i 10 dagar och kom hem precis innan premiären.
Och du skulle åka dit, berätta från Arlanda, vad som hände där?
Ja, och då så åker jag ut till Arlanda med min goda vän Ray, som också var med i filmen. Och vi ska åka till Rio de Janeiro 10 dagar, och vi kommer ut till Arlanda och jag ska checka in bagaget. Och de frågar Ray om visum. Och då säger han så här, man behöver väl inget visum? Nej, inte om man är svensk medborgare, men om man är amerikansk medborgare behöver man visum. Och då sa jag, kan vi inte ordna det på ambassaden när vi kommer fram till Rio? Liksom. Och då gick de iväg, kom tillbaka och sa att vi ordnar det när ni kommer fram. Okej, Och sa, är inte det här lite konstigt? Nej, men det, vi ordnar det när vi kommer fram till Brasilien. Och sen när jag skulle gå igenom säkerhetskontrollen då, så minns jag att det kom fram en väktare och sa att kan du gå igenom det här lilla rummet, det var två draperier, och lägga nycklarna, det har i fickorna på bordet. Absolut, sa jag, en säkerhetskontroll. Så jag tog upp vad jag hade i fickorna, mitt pass, lite pengar, nycklar. Och precis liksom när jag stoppade ner handen i fickan så här, så slids draperierna upp på båda sidorna och inrusar fullt med poliser med dragna vapen. Stå stilla, säger de. Jag tänker, jag står lite stilla. Ta upp vad du har i fickorna. Jag säger, jag har tagit upp vad jag har i fickorna. Ta upp allt vad du har i fickorna. Och då så känner jag, har jag någonting kvar i fickorna? Ja, men det har jag. Jag har någonting här i bakfickan, och då tar jag upp det jag har. Och jag har 10 stycken små tabletter. Och då säger en av poliserna, är det uppåt eller neråt? Och då säger jag, nej, säger jag. Det är B-vitaminer för håret, säger jag. Det är 10 stycken, ska borta i 10 dagar. Lägg dem på bordet där. De ska vi snart analysera, säger polisen. Och då fick jag handkloar. Och jag minns att jag skämde så mycket när vi gick genom Arlanda. Jag bara, tänk om någon ser en så här. Alltså.
Oh, shit.
Ja, det var en overklig känsla. För jag hade aldrig haft med polisen att göra direkt. Alltså. Jag hade aldrig varit liksom anmäld för ett brott. Eller varit sett att det är polisförhör. Eller haft en kriminell bakgrund. Och sen så liksom när man är 22-23 så kommer den här liksom. Jättesmällen. Samtidigt insåg jag, jag visste vad jag hade gjort, och jag insåg att jag hade tagit en risk och jag måste stå för de konsekvenserna, självklart liksom.
När de tog in det i säkerhetsrummet,
ja,
det där med gröna draperier,
ja,
visste du då att fuck,
nej,
det här är inte bra?
Nej, inte förrän de slet upp dem och jag insåg liksom, aha, de är här för att
de kom in med granatkastare och missiler och så att...
Ja, det var pistolpiper liksom mot den. Och det var också surrealistiskt liksom, det var så här.
Men de släppte förbi er där. För ni hade lite problem där med passet först.
Ja, precis.
Men då i samma läge där, då var det så att då visste de att de här ska vi plocka. Någon av er dök upp på någon skärm. Och då var det bara okej, okay, så har de en rutin antagligen då hur de ska plocka er.
Ja, precis. Att de släpper det är det smartaste och bästa sättet.
De har några
säkert
som bevakar er då. Ja. Några som är runt om, men de vill göra allting på ett smidigt, bra sätt.
Exakt, exakt.
Och då får de in dig dit och får plocka av utan att det är någon typ av risk då.
Ja.
Och, sen så, ja.
Och Ray, ska man ju säga, var ju helt oskyldig. Han var ju bara en god vän och skådis och så vidare som reste med mig. Jag var en väldigt lojal vän dessutom som besökte mig mycket under tiden på insidan. Och det som händer sen är att jag hamnade i häktet. Och för att göra en ganska lång historia lite kortare så var jag häktad under väldigt lång tid.
7,5 månader?
Ja, första svängen 7,5 månader. Sen hamnade jag på ett ungdomsfängelse som heter Mariefred. Och sen omhäktades jag därifrån innan jag skulle få komma ut till studiegården i Uppsala. Och den omhäktningen, när jag då hamnade jag på häktet igen. Då kändes det som, alltså, att det var som en mardröm som upprepades igen. För jag hann aldrig komma ut i friheten. Jag hade inte begått ett nytt brott heller. Och jag var fast besluten att okej, okay, jag tar den här smällen och jag kommer gå ut och göra bot och bättring. Jag kommer ändra mig liksom. Men jag vet inte om jag hade haft verktygen å andra sidan. De äkta, genuina, de andliga verktygen hade jag inte då liksom. Jag hade bara mitt emotionella jag, alltså det själsliga och det intellektuella liksom. Okej, okay. Och då så när jag hamnade på häktet, då var egentligen den största smällen. Då kände jag bara, wow liksom. Och det är inte så att man gråter varje dag, men man är ledsen, man gråter. Man får möta sitt misslyckande, sorgen. Börja tänka på brottsoffer, de människor man skadat, sårat, familjen som man har svikit, vänner som man har svikit. Kanske inte att man har ljugit folk i ansiktet, men heller inte berättat hela sanningen. Och det, i den åldern och så vidare så är det väldigt svårt att se att sitt liv ska kunna gå bra. Det här var ju liksom en dubbeldom. Och det här mejslades ut inför hela svenska folket. Det var så många löpsedlar och så vidare.
Och det var ju 5 år först, va? Eller något,
ja, 5,5 och sen 5 till. Så att det var
10,5
år. Ja, exakt. Och det var ju bara så här, hur går det att komma ur den här rävsaxen? Jag satt i mitt livs rävsax alltså. Men som sagt, en dag i taget och sen så att bara försöka nu börja och hitta och börja bygga med rätt byggklossar och rätt byggstenar. Men jag skulle vilja säga att jag är väldigt tacksam alltså. Jag är tacksam för den tiden. För den smärtan har format mig till den som jag är idag alltså. Jag är glad. Hur konstigt den låter att det här hände. Och att jag åkte fast. Och att jag fick det här reningsbadet och att jag fick börja om från början. För jag lever hellre straight nu i min ålder än att leva som en halvlögnare som är otrogen mot min fru och min familj. Och kanske inte ljuger om i ansiktet men inte heller säger hela sanningen. För då har jag inte kommit någonstans i livet. Då står jag och stampar. Och så att av den anledningen i mitt personliga liv så känner jag att det där är en framgång utan dess lika. Och vi ska vara tacksamma för de motgångar vi har, för de formar oss. Och de ger oss en sak framför allt annat, och det är tålamodet. Alltså. Tålamodet. Man pratar ju i företagsvärlden om långsiktighet, det har med tålamodet att göra. Liksom. Så det här är ju liksom gudomliga principer som fungerar i det praktiska vardagslivet, och det är det som är så mäktigt med det här. Att det här är inte bara någonting som räddar en förtappad själ i en cell på Kronobergshäktet. Det här perspektivet går att applicera på hela det svenska folket i praktiken. Det här är någonting som fungerar.
Ja, men vad hände med den där väktaren då? Så slog det i huvudet med en yxa.
Ja, så det var ju 1991 under det här rånförsöket då. Och jag fick det här yxslaget i huvudet. Och han åkte in med ambulans till sjukhuset. Jag fick veta att, att det inte var det värsta som hade hänt.
Men du sköt honom?
I den här situationen, alltså tumultsituationen som uppstod under det här rånförsöket, så klappade han till mig med, tack och lov, baksidan på den här yxan. Och ett skott gick av och han kastades över mig. Ett skott brände av till, så träffade han typ i axeln här på sidan. Och så det här blev ju otrolig tankeställare. Kalldusch, har jag förstört hela mitt liv nu och så vidare. Och jag minns att jag, tack gode Gud att han överlevde och så vidare, när jag såg nyheterna att han, ambulansen, och sa att han har inga livshotande skador. Och sen går alla de här åren. Och det är klart att jag tänker på honom ibland, liksom, vad har hänt med honom och så vidare. Och jag började ju ha föredrag när jag åkte ut. Ute i Sverige, till skolor, till församlingar, universitet, ungdomsgårdar och så vidare. Och då så hade det gått 12 år efter den här händelsen på Backaplan i Göteborg. Det här liksom våldsamma händelsen. Då kommer jag till en församling utanför Jönköping. Och det är ungefär 500 ungdomar där. Det är två våningsplan och de sjunger, de spelar och så vidare. Och jag minns att jag går i foajén och är nervös innan jag ska berätta om mitt liv. Och så kommer det fram en man till mig i foajén. Så tittar han mig i ögonen och säger han, känner du igen mig? Och då ser jag att det är den mannen som jag har skjutit och som slog yxan i mitt huvud. Och så presenterar han och säger, ja, jag vet vem du är. Då säger han så här, okej, efter det här föredraget så vill jag att vi träffas. Okej, säger jag. Sen har jag det här föredraget och det är nog ett av de sämsta föredragen som jag har haft. För att jag visste ju att han är här inne någonstans och så vidare. Och kände nervositet inför det. Och vad kommer hända liksom, under det här mötet? Vad kommer han säga och så vidare? Och efter det här är klart så ser jag att han kommer fram och han har en äldre man vid sin sida. Och jag förstår inte riktigt vem den äldre mannen är. Och precis då så vänder han sig och säger han, där är min pappa. Jag bara tänker, oj, han har farsan med sig. Vad händer nu? Och då kommer han fram till mig, så säger han så här. Jag skulle vilja be dig om förlåtelse för att jag slog den här yxan i ditt huvud. Det hade kunnat gå illa, riktigt illa, sa han. Jag bara, ja, då skulle jag vilja be dig om förlåtelse för att jag sköt ner dig. Okej, sa han. Vet du vad, då skulle jag vilja tacka dig så mycket, säger han. Jag skulle vilja tacka dig bara för att det är nämligen så att jag hade en barnatro när jag växte upp och den försvann under min ungdom. Men när jag träffades av det här skottet och jag åkte ambulansen in mot sjukhuset, då knäppte jag upp mina händer och jag bad och jag fick uppleva att jag fick försonades med Gud. Jag bara, wow. Och då sa jag till han, då vill jag tacka dig så mycket också. För hade jag inte fått det här yxslaget i huvudet, då hade inte det lämnat DNA-spår
som gjorde att jag åkte in på häktet och jag fick uppleva samma sak. Jag gick ner på knäna och bad. Jag fick också uppleva den här försoningen, den här kärleken, den här starka känslan av att vara människa på riktigt. Och då så kramade vi om varandra. Så sa han, nu ska vi dela brödet och dricka vinet. Jag bara, så tog han liksom så här nattsvarsvin, så vi delade brödet, drack, kramade om varandra. Min kompis Peter kom, hans pappa kom, vi ställde oss alla en ring och vi bara upplevde den här starka spiriten, du vet, att vi bara var försonade. Var en massmedia, var en som sägs runt omkring, så vet vi, nu är det, du vet, det här är bättre än att det inte hade hänt på något konstigt sätt. För det här är en gemenskap som är stor, som är kraftfull, som är stark, som är kärleksfull liksom. Och precis i det här ögonblicket, en del, många har ju gått lämna lokalen, men några har uppfattat vad som händer, bland annat en kvinna. Så hon ställer sig upp och kommer fram till mig, så säger hon, Liam, jag har sett allting. Jag jobbar på ett bokförlag och jag vill att du skriver en bok om det här. Jag bara, okej, okay, jag kanske ska skriva en bok om det där. Och det, så det blev min första bok, Liam då. Och sen kom Insidan och sen Sökarnas tid. Och sen får vi se i framtiden ser ut.
Spännande, satan. Men det jag tänkte på också, det är så att jag har ju suttit två gånger i en så här häktningscell, antar jag att det är. Den ena gången var på en Viking Line-färja. Då jag och typ några polare bestämde oss för att vi skulle springa i kallingar genom varje våning. Från högsta planen till nedersta planen. Och då gjorde vi det. Och sen så sprang alla mina polare in i varsin cell, tänkte jag säga, i varsin hytt. Det är typ samma sak. Cellen är väl större än hytten. Och då tänkte jag så här att nej, men vi har ju bara sprungit igenom. För jag hade en massa så här väktare eller vakter som jagade oss. Så stannade jag där. De har säkert film. Så alla sprang full fart och alla andra sprang in till sina hytter. Och då kom de full fart. Då tänkte jag, nej, men jag ber om ursäkt till dem, så går jag in och lägger mig. Så jag bara, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Och två sekunder stenare så stångar de mig i magen och drar ner mig på marken. Slänger in mig i en jäkla häktningscell på en Viking Line-färja som jag avslängde Åbo i kallingar. Det var inte helt det som jag räknade med. Men de där 6-7 timmarna i den här cellen. Fy fan vad det tog lång tid och vad man tänkte. Och samma sak en gång när jag var yngre, när jag var så här 18 år, så lånade jag kompis legitimation. För att det var ett ställe som var 21 för att komma in på. Men jag var 18 så lånade jag ens för att komma in. Och då tog de mig där också. Och sen var jag komma in så här 11-12 på kvällen till här Kungsholmen, tror jag, där någonstans. Och la in mig i en så här häktningscell. Alltså fick jag sitta där i kallingar också. Där är 3-4 sådana här järnrör på ett litet ställe där det kom in ljus. Någon brits, något ställe där man typ kunde tvätta händerna. Och någon jävla halvsunkig toalettgolv. Men alltså, tiden har aldrig gått. Jag kände då, fy fan att sitta här. 7 timmar fick jag sitta där, från 12 på morgonen till 7 på morgonen. Det låter ju inte så länge när man jämför med dig. Men det var ju så här en uppenbarelse att jag vill aldrig tillbaka hit.
Nej. Nej, men det tror jag, det kände man ju första gången att så här, jag vill aldrig tillbaka hit. Men om du inte får chansen att bevisa att du inte vill tillbaka dit genom att inte göra något nytt som är fel och ändå så upprepas det här gång på gång. Självklart så har det ju med en själv att göra och vad man har för skuld och vad man har gjort liksom.
Men hur var det där en dag när du kom in dit? Hur såg en dag ut på häktet? Hur stort var rummet? Hur stort var...
Alltså jag tror man går in i en slags försvarsställning som är så här, okej. Okay. Alltså människan är ganska mäktig varelse egentligen. För man är ju, vi anpassar oss efter situationen väldigt bra egentligen. Och jag fick liksom på något sätt, nej men jag fick ju försöka och tänka. Men alltså klubben då med taekwondoklubben och landslagstiden och så där, då jobbar ju vi med bilder, alltså inre bilder och målbilder och så vidare. Så att jag visste ju det att jag kan ju stänga av liksom den här miljön. Den här miljön är liksom inte... Jag vet att jag har ett inre, självklart. Jag får försöka arbeta med det. Så att det är ju bra. Liksom så här att, så här, jag fick inga så här vredesutbrott eller arg eller dum på det sättet. Utan jag accepterade ganska snabbt att jag befinner mig i den här situationen. Och sen försöka jobba med det inre så att försöka hitta en balans ändå. Så att så att det fungerar liksom. Och sen att ta en dag i taget, det tror jag är livsviktigt. Som att du tänker i långa loppet. Och sen blir man ju utsvulten självklart på att prata med någon sådär. Så att när advokaten kom så var man ju överlycklig. Och när det här, när jag fick komma ut, så kom jag hem till familjen och min mamma liksom hade tårar i ögonen och vi kramade om varandra och familjen försonades. De hade ju besökt mig och varit superlojala föräldrar liksom. Man kunde välja dra ett streck eller bara säga att nej, men vi ska uppmuntra honom liksom. Och det valde de. Men det är klart, min mamma hon tog det ju hårt och tyckte att det var jobbigt och sådär. Som familjen och mina bröder och så, självklart liksom. Men sen då när jag kom hem så försonades vi och då satte vi oss ner och pratade och så vidare. Och redan där så upplevde vi nog allihopa att vi kom lite närmare varandra kanske än vad vi har gjort någon. Så där är också en grej då med familjegemenskapen, att om någon går igenom något riktigt jobbigt liksom, eller du vet, blir sjuk eller vad det är, så kommer man närmare varandra. Man kanske pratar om saker man inte har gjort tidigare och så. Och det kan vara ganska befriande egentligen. Alltså.
Jag har en fråga här. För det jag tror är, det är att många, inkluderat jag själv, är intresserade av att höra när man är på den absolut värsta platsen i hela världen, som man tänker, alltså när man är inlåst. Hur går tankarna där från att man är som idag, om man inte kanske den där, liksom, uppskattar eller förstår hur det är att vara fri? Hur är det att vara inlåst? Och hur ser liksom en sån dag ut på ett fängelse?
Alltså tänker du på en isoleringscell typ på häktet, eller tänker du på ett fängelse eller?
Ja, du kan ta isoleringscell på häktet, för du var ju ändå där ganska länge.
Ja, nej, men det ser ju ut som, dagarna är ju väldigt, väldigt lika varandra. Det börjar med att man vaknar tidigt på morgonen och man får en väldigt, väldigt enkel frukost. Och sen
typ så havregryn och vatten och
bröd. Men väldigt enkel i alla fall, väldigt enkel. Och sen så är man inlåst, man är med sig själv. Och det är inga samsittningar och så. Du är ensam med dig själv. Det är det du är. Och då såklart, jag tror att det räknar ut att det tog mellan 3 och 4 månader verkligen att göra en slags regressionsprocess som handlade om att med alla minnen till barndomen. Alltså verkligen så här. Så tänk dig då att livet är väldigt kort. Om det tar 3 till 4 månader att tänka igenom alla minnen vi har till vår tidigaste barndom, alltså vad vi minns. Tänk dig då all den tiden, och sen så lägger du ut den tiden på ett liv, säger vi då. Att vi ägnar väldigt lite tid till kontemplation.
Reflektionen
och så vidare. Och för att i den så blir den här livsvägen tydligare för oss. För många, många, många människor i den värld vi lever i idag är desillusionerade med vem de är och var de är på väg. Och det är någonting som jag har sagt, jag vill veta. Jag vill veta, om jag agerar och gör handling, vill jag veta inte bara varför jag gör handling, utan vad, som Bob Dylan säger, you gotta serve somebody. Alltså du kommer att betjäna någon. Även om du vet eller inte vet att du kommer betjäna någon, så kommer du betjäna någon med ditt agerande och ditt handlande. Och det vill jag veta. Om jag gör en aktion, om jag gör en handling, så vill jag veta. Förstår jag vad jag menar? Vad är den andliga dimensionen av den här? Inte den själsliga, känslomässiga. Det kan ju kännas rätt att vara otrogen i stunden, eller hur? Men det är inte rätt att vara otrogen. Det ger konsekvenser som är väldigt destruktiva.
Så då satt du den första tiden och reflekterade bara över dig själv? Eller man satt och tänkte hela dagarna egentligen?
Nej, inte bara tänkte. Du läser ju och så vidare också. Och när restriktionerna släpps så småningom, den första tiden när man är helt ensam, så det är klart att man reflekterar liksom. Och så vidare då. Men jag tror att jag personligen hade mycket hjälp av träning på elitnivå, liksom, landslagsnivå. Att jag hade där liksom lärt mig det här inre seendet, att min tränare Thiago släckte lampan till oss som skulle åka iväg till VM eller EM eller såna saker. Och vi fick tänka. Det var en meditation där vi sökte vissa bilder inom oss och fokuserade på de bilderna. Och de bilderna kunde vara att vi såg saker och ting ultrarapid. Alltså att vi såg saker och ting exempelvis i slow motion, hur saker och ting sker. Och vad vi har för svar på ett skeende. typ en kampsportsteknik, hur jag bemöter den och hela vägen fram. Inte bara så här, jag ska vinna en guldmedalj, absolut inte, utan skeendet i sig.
Så visualisering.
Exakt, visualisering. Och det är någonting som är väldigt uppbyggande. För att i en bra visualisering så har du visualiserat de flesta tänkbara scenarier. Ja, och någon av dem kommer dyka upp. Och då har du ett svar.
Okej, så att då var det mycket för att hålla sig kort och gott vid liv där inne och kunna klara av vardagen, visualisering och sätta upp målbilder.
Ja, men det tycker jag. Alltså det handlade ju mycket om, och också en längtan och självklart en ångest och en ånger liksom, vad jag gjort och så vidare. Då. Men man kan ju inte gå liksom och tänka mörka tankar hela dagarna. Utan...
Tänkte du att du skulle ta livet av någonting?
Alltså vid ett tillfälle under den här sexårsperioden, vid ett tillfälle så kände jag bara att livet kändes totalt meningslöst. Så till den punkten kom jag, absolut. Att jag kände bara, och det var ju liksom omhäktningen och få komma tillbaka. Men nu efteråt inser jag ju, tack gode Gud, att allt har skett på det sättet det har skett. För hade det inte varit det här med omhäktningen, det var ju det som gjorde att liksom, du vet, att jag fick ta emot den här skatten, den här gåvan ändå som jag vill dela med mig av till andra människor. Liksom.
Här är en lyssnarfråga som är från Dan Höjer. Hur skiljer sig en liksom extremt framgångsrik kriminell från en extremt framgångsrik företagare, skulle du säga? Vad kan man dra för likheter?
Det finns likheter, det gör det. Jag håller på med... har ett år 2018 med lite tre olika grejer som är väldigt spännande. Och ett av dem är ju då... En dokumentärserie om, som heter Crashing of Ferrari, som handlar om Stefan Erikssons liv, som jag gör ihop med Nordisk Film, som kommer på C-more och Kanal 4. Och där så har ju just den här
Uppsala Mafia killen, ja, som har kallats din bok så kallas han Ferrari Steven.
Exakt.
Men sen så han kallas Tjock Steff också.
Och där ser ju då att ja, det var ju polismästare Uppsala som sa det själv, att det här, han såg ju självklart likheterna med affärstänket och det tänket som han hade, att liksom hela tiden försökte komma fram och hitta nya vägar och så vidare. Och sen har ju han sitt förflutna och så vidare, men när han ändå gör den här stora Gizmondo-resan så blir han ju en företagare egentligen, alltså. Det är det han blir. Han är ju vd för Gizmondo.
Ja, Gizmondo var ju ett tv-spel, ja.
Ja.
Eller ett spel som man hypade upp något enormt. Fick in supermycket riskkapital. Hade de liksom fetaste lokalerna i London. Och sen så var det bara ett luftslott. Allting.
Nej, det var ju inte det. Det var inte ett luftslott. Det fanns en konsol på riktigt. Som hade de egenskaperna som reklamen visade. Så att något luftslott var det inte. Men däremot så föll ju aktien på Pinchit-börsen rejält. Mm, alltså det blev ju en enorm krasch. Men jag vet att, men jag ska inte säga för mycket, men vi håller på med en tredelars dokumentär om det här. Det kommer bli jättespännande att se, inte bara i Sverige utan i... säkert 30-40 länder till.
Ja, å andra sidan, det behöver inte vara så mycket, för att ta tillbaka det med luftslott, för att det finns ju bolag idag som någon som har lanserat typ någon app och sen får de en värdering på 400 miljoner och folk går in på 400 miljoner och tar in 100 miljoner och de har knappt någon kund alls överhuvudtaget. Alltså nu om något så finns det ju sådana grejer som inte ens har någon konsol. Det är bara att de har en tänkvision och sen så har de en algoritm som de värderar till en halv miljard.
Exakt.
Så... det som stack ut lite där med det här gänget är väl att som man också har lite dyra vanor liksom, när de sprätter loss en del pengar liksom. Mer än en startup gör.
Ja, det var ju den här startupen och hela den här extravagansen. Det är liksom, man kan säga, den första delen är lite åt Goodfellas hållet och sen kommer vi in till, och jag minns när jag såg Wolf of Wall Street så tänkte jag, nej, nu går det inte att göra Crashing of Ferrari här på flera år. För att det finns ju likheter självklart. Alltså de nådde ju en ganska hög nivå företagsmässigt. Men som sagt, dokumentären kommer visa delar och dimensioner i det som är intressanta. Det är en specifik del i det som jag gick igång på som regissör, om man säger så. Att jag tyckte det var intressant med hans barndom i Uppsala. Och han är en plåtslagare och krosskille som tävlat i cross. Och hans stora dröm var att köra Le Mans, och han körde Le Mans. Och hela den resan liksom fram till nu, kan man säga.
Vad gör han idag för någonting?
Han försöker ju fortfarande att komma till rätta liksom, och komma in i affärsvärlden och göra olika projekt och så vidare. Så att jag tror att för han så var det inte viktigt att just vara en spelkonsol, men han har alltid haft, tror jag, det här drivet att han vill lyckas på något sätt och så vidare. Liksom, att han vill försöka komma vidare. Liksom.
Mm.
Men jag tror det kan bli spännande och intressant, det tror jag faktiskt.
Spännande.
Ja.
Det är jubileum för Sökarna i år också. Hur kom ni in på din skådespelarkarriär från början?
Alltså det började med Stockholmsnatt. Och sen så gick jag och Daniel Fredell, vi gick såna veckoslutskurser på Kulturama. Och det var ju ganska begränsat, men resan var ganska snabb ändå. Vi gjorde en kortfilm, en musikvideo och så gjorde vi Sökarna. Så vi var ju novisa. Vi var ju nybörjare egentligen. Alltså. Men vi hade en vision ändå, att försöka berätta lite om det här livet på gatan. Och så kom Sökarna till. Och sen hade ju ingen av oss kunnat förstå att det skulle bli den här kultfilmen det har blivit.
Mm.
Det är ett distributionsbolag som kommer släppa. Jag tror det kommer bli en premiärfest, och så kommer de släppa liksom, jag vet inte om det är tv-rättigheter och DVD och Blu-ray och pay-tv, ja, allt det här. Så det kommer bli en sån release i år, 25-årsjubileumet då. Men det där är ju, det är ju, känns ju som det är ett tag sedan liksom.
Vad har du för projekt på gång nu då?
Jag har precis spelat in en film som heter Syndikatet nere i Skåne, i Malmö, kring Malmö, som är typ crime fiction liksom, en crime film. Så den spelar jag själv huvudrollen i. Och det är en spänningstriller, kan man säga, en crime, så här nordic noir film. Och sen så har du ska jag regissera de här tre delarna till C More och TV4. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Nästan framme, som kommer komma, blir den sista boken som jag skriver. Det är en roman, men det blir den sista boken som jag skriver om crime-livet, kan man säga. Men det handlar om en konflikt mellan ett rånargäng som liksom planerar att göra sin sista grej, och en polis som brinner av iver för det är liksom det är en häftig story, alltså, helt enkelt, som jag gillar.
Vad har du för rutiner idag som gör att du mår bättre, har fått ett bättre medvetande, känner dig lugnare? Har du några speciella morgonrutiner, kvällsrutiner eller något på dagen du gör?
Ja, jag har ju bott ett halvår i Spanien, och sen har jag kommit hem nu. Och där så var jag väldigt disciplinerad med powerwalks. Jag gick typ, alltså de sista 10 dagarna gick jag nästan 10 mil. Så det var bra liksom. Det är så, så där blev det en del träning. Men sen är det liksom, jag besöker en liten församling liksom på Österlen. Jag besökte ända nere i Spanien också. Och det behöver inte vara några stora extravaganta grejer, men det är just den här grejen liksom med en andlig disciplin liksom, som har med det andliga att göra liksom. Det känner jag är viktigt liksom, för det balanserar upp livet på flera nivåer så där. Sen är det, alltså kosten är också blivit bättre och bättre med åren, måste jag säga. Så det blir mer medvetet helt enkelt liksom. Och sen så har jag slutat dricka alkohol, så det är väl en disciplinär åtgärd också, som jag har egentligen vetat innan också, att så här, nej, men det här är någonting som där medvetandet tar lite stryk, att det liksom, jag har inte varit den här personen som har druckit mig full liksom. Det är inte på det planet, men jag har ändå känt att jag har inte riktigt varit där liksom, så här medvetandemässigt. Jag känner att det är ett kliv att ta tillbaka som kan ta någon dag. Jag vill inte förlora den tiden längre.
Så nu är det nykterist rakt
av,
eller?
Ja, precis. Och det är en sån här personlig grej som jag bara känner att, tycker att det känns roligt liksom, att så här. Ja, det är både jag och min fru, vi har tillsammans det. Så att, men hon, är, hon är också träningsmänniska liksom, och kör sin yoga och träning och powerwalks och så vidare. Och i Sverige är hon lite bättre än mig på det liksom. Jag känner när med solen och bra klimat och så,
då är det härligt, ja.
Ja, då är det helt underbart. Så här, i Sverige så är det lite mer, men det finns ju inget så här försvar mot att inte göra det. Det är en del av att så här, må bra, självklart träningen.
Now it's time for Train Sister Fregor.
Då kommer vi in på de tre sista frågorna.
Yes.
Och då börjar jag med ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Vi börjar med en 20-åring. Vad hade du gett för tips till en 20-åring idag?
Alltså jag hade haft så otroligt svårt att lyssna. Man är väldigt inne i vad man håller på med i den åldern. Alltså. Just det här 20, det är lite speciellt. Men kanske om jag såg någon som visade med en handling så kanske hade det varit lättare att förstå. Liksom. Men jag hade nog med den erfarenhet och kunskap jag har livet idag så hade jag rekommenderat den här vägen. Liksom. Jag hade berättat om de fundamentala enklaste grunderna i det kristna livet och bara vad det är. Sen kommer den människan möta massa hinder på vägen och så vidare. Men förhoppningsvis då så kommer den personen gå tillbaka till det där. Ja men okej, okay, istället för att ta ett glas vatten nu så gör jag det här. Det kan vara, du vet, så här i all enkelhet för den personen. Men sen vad det kan leda till, ett frö som sås och får vatten och se det här växa fram. Det skulle jag.
Och tips till en 30-åring då?
Nej, men det är det här tipset. Det är det tipset.
Du kan inte säga att alla ska bli kristna i varje tips.
Nej,
du får liksom ge något annat tips.
Jag har det här med att vi ska så här sprida någon slags så här medvetande kultur för bra kost eller motion. Alltså jag är förbi alla såna här grejer för länge sedan. För mig är liksom så här att...
Men finns det ingen typ så här meditera varje dag i kvart och hitta dig själv?
Saker. Ja, självklart. Nej, men då är det så här att... alltså reflektionen överhuvudtaget, den här alltså inre dialogen, självklart är den viktig liksom. Men den är självklart också svår. Ännu svårare för en 20-åring än en 30-åring, beroende på var man står i livet alltså.
Ja. Ja, och ska vi köra samma på en 40-åring också?
Så jag hade behövt lite tid att tänka just på de här åldrarna. För
jag
det är
förstår.
Lite olika åldrar där alltså.
Vi hoppar vidare till nästa. ett tips för att lyckas i livet med det man vill.
Alltså man kan ju vara envis att man blir dumdristig. Och det kan bli ett, liksom, ett fall. Men långsiktigheten tycker jag är bra. Alltså det är ett kvalitativt tänkande. Att någonting inte ska behöva fungera på en gång. Och det är det här att även om man får stryk, att resa på sig och fortsätta liksom och gå. Så att långsiktigheten liksom det här att det inte behöver hända på en gång utan att det kan få ta tid. Alltså det tror jag är ett bra, för att det kommer ske. Förändringen kommer komma och det kommer ske. Och det kommer ske för alla om vi inte ger upp. Och vi fortsätter och gå mot det här målet. Alltså. Sen när vi kommer till frågan vilket mål det är, så kan de här olika målen ge olika typer av frukter i livet. Liksom. Men det tror jag. Så det långsiktiga tänkandet, det är någonting som fungerar.
Har du någon bok att rekommendera?
Jag tyckte att just bara så här på en textrad så tänkte jag på det här alkemisten Paulo Coelho, just det här att vi människor, det är bara en metafor i för sig, men just det här med hur vi söker saker runt omkring istället för att gräva på den platsen vi står. Mm. Det tycker jag är man brukar säga det också med filmskapande, att börja där du står med de erfarenheterna du har, och sen när du får det fungera så kan du ta nästa steg. Liksom. Det är alltid svårt att glida över till en ny genre. Alltså. Mm. Men det är någon sån här slags bok som skapar reflektion alltså, helt enkelt. Så, och som är metaforisk också. Så den är ju så här, funkar lite olika åldrar antagligen. Och,
verkligen, ja, men den är superbra.
Ja.
Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eller följa dig? Kan man göra det?
Nej, jag är inte så kontaktbar. Alltså. Jag har typ i praktiken ingen social media. Så att jag
får kolla på dina filmer och dokumentärer.
Det kan man göra. Alltså. Det fungerar väldigt bra i livet nu. Så jag vill liksom inte bryta den cykeln. Så att jag avskiljer mig lite från just det här med... Ja, sådana grejer helt enkelt. Alltså.
Du har inte synkt upp ett Instagram-konto?
Ja, det finns ett där som ligger. Jag har 75 följare, alltså, men det har inte varit så...
Du har inte varit så aktiv?
Nej, nu har jag, det finns inga inlägg och så.
Nej, du får komma med några inlägg, lägger inte hashtags.
Ja, nej.
Kommer med lite filter.
Ja, livet är dyrbart, alltså. Tiden är kort, så att det gäller att... Eller hur, visst är det så? Ja, men så tänk, det, alltså, ja. Du vet, om en kommande generation, när vi ska titta tillbaka på vår egen dumhet, hur mycket tid som är lagd på social media och sådana här otroligt dumma yttringar i tv-rutan, så kommer man bara skaka på huvudet och säga att hur kunde ni acceptera det här? Liksom, du vet.
Men fan, tack så hemskt mycket att du var med. Det har varit en väldigt spännande tid att ha dig här.
En resa i tid och rum.
Ja, men verkligen. Tiden har stått stilla.
Ja.
Ja, men det har varit jättespännande att höra på dina reflektioner, dina tankar och ditt liv. Vad känner du själv?
Jag tycker det känns jättebra.
Ja, kul.
Och jag tackar för att jag har fått komma hit också.
Ja.
Verkligen.
Tack jättemycket, Liam.
Tack själv.
Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.